era Gud. Vi tackar dig för du är vår kung och herre, och att vi alltid får tillhöra dig. Tack så mycket Gud för att du kom ner och gav ditt liv för oss. Tack för att du har tagit oss in i den här gemenskapen med dig, herre. Vi är så glada att få tillhöra dig. Fantastiskt, herre. Tack gode Gud. Tack lovsångsbande. Varsågod och sitta ner. Som sagt, som ni hörde innan, så heter jag Magnus. Jag flyttade till Göteborg för 3 år sedan ungefär. Jag är väldigt glad att bo här. Men nu ska jag inte prata så mycket om mig själv. Men jag ska faktiskt prata om att prata. Låter lustigt, va? Men inte vilket snack som helst, utan att prata med Gud. Och det är vad vi kristna kan kalla för att be. Så om du undrar det här, vad är det att be egentligen? Ja, men det är att man pratar med Gud. Man snackar med Jesus och den helige anden. De här tre tillsammans. Det är rätt nice. Och om du inte har gjort det förut, så är det någonting som är väldigt viktigt att veta om. Som är väldigt centralt och väldigt viktigt. Och det är att Gud älskar dig. Han älskar dig så mycket. Och han bevisar den kärleken till dig genom att komma ner från himlen och att dö för dig. För dö för dina synder, dö för dina fel. Dö för dig. Han tog din plats. Så nu har vi möjlighet att få gemenskap med han och ett evigt liv i himlen. Och är det så att du inte riktigt förstår det på det här, eller förstår det på Gud, eller vad vi sjunger, eller vad vi pratar om, så kan du verkligen vara lugn, för Gud känner dig så väl. Han vet precis vem du är, han vet precis vad du går igenom, vad du kämpas och brottas med. Och det han frågar från oss när vi ber, det är som i andra relationer, så kan man uppskatta när någon är ärlig, eller hur? Visst gör man det? Om man lever i en relation med någon, eller i ens familj, eller med ens vänner, så uppskattar man ärlighet. Och det vill Gud också. Han vill höra precis hur du mår, precis hur du känner. Och då kan han möta dig i det. Och det här med att be. Det såg ut som, för mig, i mitt liv, då såg det bara ut som ritualer. Jag trodde inte alls på det förut, och det var helt konstigt för mig. I min familj så var alla andra kristna, så vi, ja, typ så där innan man skulle äta så skulle man böja huvudet ner och tack gode Gud för maten, amen, och så åt vi. Så det var ju härligt. Sen kunde det vara någonting när man skulle gå och lägga sig, så ja, men kom ihåg att tacka Gud nu innan du går och lägger dig. Ja, sa jag väl, så brydde jag mig inte så mycket om det, tyvärr. Men senare i livet, när jag fick möta den här Jesus, så förstod jag vad det verkligen handlade om. Och det var just det, att det blev en relation, inte religion. Jag fick komma in och lära känna Jesus personligen och prata med honom. Jag fattade att han brydde sig om mig, om mitt liv, vad som hände med mig. Det var otroligt häftigt. Och mitt liv gick verkligen från, andra kanske inte skulle säga det, att det var ett mörker. Men i jämförelse med vad jag fick uppleva, så var det verkligen ett mörker livet innan. Man fick kliva in i ljuset. Så det är någonting jag verkligen rekommenderar. Sök Gud, ben. Är du på riktigt? Ja, då vill jag också ha det här. Och någonting mer som är så häftigt med bön också, det är att som med mycket annat så hjälper Gud oss i livet när vi frågar om honom. Och han har sänt en person som heter den heliga anden. Han kallas också för hjälparen. Och det är så när du väljer att tro på Jesus, så flyttar den heliga anden in i ditt liv och hjälper dig att be och hjälper dig att vara med dig. Och det står så här i Romarbrevet 8:26-27. Så hjälper anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Just det här att den helige ande är med oss och ber. Så är det tufft, är det jobbigt, vet inte hur du ska be. Be Gud om hjälp, precis som Christian sa här innan. Så blir det lättare. Känns det annars tungt att be, så prata med Gud om det. Det brukar underlätta, brukar hjälpa. Någonting som jag skulle vilja lyfta fram här idag också är den gemensamma bönen. Man kan se i Bibeln hur Jesus ibland drog sig undan från människor för att gå iväg och be själv, vara själv med Fadern. Och det är någonting vi kan göra. Men så många gånger så samlar han sina lärjungar, 12 stycken, typ som ett fotbollslag med avbytare, kan man tänka. Och de bad tillsammans, de sökte Gud, de umgicks, de åt tillsammans också. Men just det här att de bad tillsammans. Och vi kan se i Apostlagärningarna, heter en bok efter evangeliet, där vi kan läsa om de första kristna. Och de gjorde just det här, att de samlades i bön. Och i Apostlagärningarna 1:14 så står det: alla dessa höll endräktigt ut i bön. Så att alla de kristna var tillsammans och bad. Det var deras starkaste gemenskap. De åt tillsammans, de gjorde mycket annat tillsammans också. Men de bad tillsammans. Och det är så häftigt att läsa i Apostlagärningarna. För då ser man vad som händer också när de ber. De var där och sökte Gud och sen kom Gud väldigt starkt. Det är en bok jag rekommenderar, helt klart. Och just det här gemensam bön för min del. När jag blev frälst så började jag gå på möten och jag tyckte det var så häftigt. Det var ju något nytt som hade hänt med mig. Jag började leva i ett ljus helt enkelt. Men det dröjde några månader innan jag kom till den kyrka som blev min första församling. Och just där, det var hemma hos några vänner. Jag hade precis lärt känna de här personerna. Någon var något år yngre än mig och någon var lite yngre. Och de samlades i deras vardagsrum. Någon tog fram gitarren och spelade och så började de sjunga till Gud. Så här. Och jag minns det så väl när han som ledde lovsången sa: ja, men är det någon som vill att vi ska be för dem? Ja, Magnus kanske? Och jag var jättenervös och tyckte, ja, okej, det kan du väl få göra så här. Och sån lättnad det var att få vara med vänner och be. Jag hade som inte riktigt upplevt det innan. Och så bad de för mig och någon gav mig något bibelord och bara tala rätt in i mitt liv. Och det betydde så mycket. Och just i den här gemenskapen har jag fått vuxa så mycket. Och det har kunnat varit kvällar där vi kommit tillsammans och tänkt, ja, men vi ska kolla på någon film eller någonting. Men istället så bara bad vi tillsammans. Och det har varit sån styrka i ens liv att få göra det. Och det har varit sådana genombrott. Vi har som turats om och lagt fram grejer för varandra. Ja, men nu går jag igenom det här, nu är det här tufft. Vi har fått sett sådana mirakler, helanden och så mycket praktiska grejer bara. Ja, men jag behöver ett jobb, så ber vi för det. Och så har vi fått sett någon få det. Sådana här grejer. Så just det här att be tillsammans. Och jag skulle verkligen vilja säga det, just det här gemenskapen med att be. Det blir mina närmsta vänner de jag ber tillsammans med. Det blir verkligen det. Och nu bor jag på ett studenthem och då brukar vi börja varje morgon med att be tillsammans. Och det är så otroligt härligt sätt att börja dagen. Och det är verkligen det här man lär känna varann utan bara genom att prata till Gud tillsammans. Det är väldigt härligt. Och när jag kollar i Bibeln så ser jag jag hittade en väldigt härlig bön på ett ställe. Det var en lärjunge som uttryckte väldigt ärlig önskan till Jesus. Han sa så här i Lukas 11:1, säger han: Herre, lär oss att be, säger han. Lär oss att be. Hur gör man det? Han säger precis som Johannes Döparen lärde sina lärjungar: lär oss att be. Ja. Tror ni Jesus svarar då? Ja, det gör han. Så vi ska läsa den lite längre versionen av den bönen. som vi hittar i Matteus 6:9. Så står det så här: så ska ni be: vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. Någon mer än jag som känner igen den här bönen? Förut, tidigare i mitt liv, fick jag följa med till kyrkan och be den här. Jag rabblade den bara, den betyder ingenting för mig. Men nu har det betytt otroligt mycket att få ha den här bönen. Kan vi få tillbaka den? Sådär. Och det är så intressant att se här i inledningen på bönen. Den säger vår fader. Det betyder att det är vår. Vi har en gemenskap med Gud, det är vår fader. Det är rätt otroligt. Det är både att erkänna att Gud är far och att han är vår far. Och när vi säger låt ditt namn bli helgat, det är en tillbedjan i det här. Vi säger du är helig Gud, vi tackar dig, vi upphöjer dig för det. Du är helig. Och i vers 11 ser vi här, ge oss idag vårt dagliga bröd. Och det är det här att vi lever i ett beroende av Gud. Utan honom skulle vi inte ha någonting. Jag läser lite fysik nu. Och då inser man vad lite fel det ska gå för att det inte ska finnas något liv alls. Och hur perfekt jorden fungerar. Hur perfekt allting fungerar med solen och allt möjligt. Hur det är. Så lite som behöver gå fel. Tänk bara om det inte regnar. Då växer ingenting. Så det är någonting i den här bönen, att vi ber Gud för våra dagliga behov. Vi är beroende av honom. Det går inte att klara sig på egen hand helt enkelt. Och vers 12 här. Och förlåt oss våra skulder. Det här är ett erkännande också att säga. Jag är inte perfekt. Jag fixar inte allting. Gud förlåt mig. Tack för du tar mitt straff på dig. Och så kan vi få förlåtelse. Det är väl bra va? Och så står det också så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det är väldigt utmanande. Att förlåta andra som har varit taskiga mot en, som har gjort något fel. Ja, men vi kallade till att förlåta dem. Oavsett vad. Så vad kan vi göra då egentligen? När vi måste förlåta någon? Ja, vi kan be Gud om hjälp att förlåta. Och så kan vi be Gud visa bilder. Vad betyder det? Vad händer i deras liv och så vidare? Så kan vi få en kärlek till de här människorna. Och så kan vi förlåta dem. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. Det är en bön om beskydd. Beskydd från ondskedom. Beskydd från hemskheter. Och någonting jag skulle vilja poängtera i den här bönen. Det är vers 10. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Först säger vi ditt rike. Det är Guds rike. Där Jesus är kung. På engelska säger man kingdom. Och det betyder att Jesus är kung i det riket. Det är inte som vårat rike vi ska bygga. Utan det är Guds rike som ska få komma. Låt din vilja ske. Hur många här har en egen vilja och tänker det här ska jag hitta på, det här ska jag göra med mitt liv och så vidare. Ja, och ofta så kan det vara från Gud, din vilja. Och en del saker kan vara egen vilja. För man tycker om att göra det helt enkelt. Men här är det som att vi ska underordna oss och söka Guds vilja först. Låt den ske på jorden så som i himlen. Och jag vet inte hur mycket ni har hört om himlen, men allt jag har hört om himlen är gott. Jag har aldrig hört någonting dumt under himlen. Det sägs att det inte finns någon mörker där och att ingen ondska, utan det är bara härligt. Det är bara gott. Så tänk att vi kan be den här bönen att Guds rike ska komma från himlen till jorden. Då blir det ju mycket bättre här, eller hur? Det har vi möjlighet att få göra. Okej. Vi ska gå vidare till nästa bild. Vad är nu det här? En port? En dörr? Ja, något sånt. Det kanske inte är just den här, men i det där området eller i närheten så är det här ingången till det övre rummet. Så det här är i Jerusalem. Och som sagt, kanske inte just det, men på stället där i Jerusalem. Och i övre rummet, det var där de första kristna samlades tillsammans och bad och sökte Gud. Endräktigt, de höll ut i bön. De var uthålliga. Jesus hade sagt, be, vänta på mig, jag ska sända er hjälparen. Så då gjorde de det. De höll fast vid Jesus ord. Och sen på pingstdagen var de runt 120 samlade. Och Guds ande kom så starkt. De började tala nya språk. Fast de förstod varandra ändå. Och runt 3000 människor blev frälsta. Och utifrån det här så fick Guds rike spridas i Jerusalem. Varje dag, det står varje dag, så kom nya personer till tro på Jesus. Och de var omtyckta av människor. Och utifrån vad som hände i Jerusalem så spreds det här vidare. Runt Medelhavet, till Grekland, senare till Rom, till Turkiet och flera andra länder. Som sagt, det här står med Apostlagärningarna. Väldigt häftig bok, jag rekommenderar det. Okej, vi tar nästa bild. Jaha, vad har den här kåken med det här att göra? Den här kåken, då menar jag det här stora vita här i mitten. Ser ni det? Så det här är en bild från Kristiansand i Norge. Båtväg är inte jättelångt härifrån. Det är längst söder ut i Norge. Här var jag innan det där huset fanns. 2013 var jag där när de tog första spadtaget till nya huset. De gör det, det var någon så här invigning till det. Så då byggde de den här kyrkan, helt enkelt. Och ja, det går ju några våningar upp, men det går även några våningar ner under backen. Så den här kåken kostar runt typ 600 miljoner norska kronor att bygga. Rätt dyr, rätt mycket. Det häftigaste med den här församlingen tycker jag inte är att de har byggt det här huset. Även om det ser häftigt ut, även om det är coolt att bygga ett sånt här hus. Utan det är att de får betyda så mycket för den här staden. De driver förskolor, bedriver skolor. De har ett väldigt bra arbete med att hjälpa dem som är fast i droger och alkohol och få se så många bli fria där. När jag var där så hade de någonting som heter hjälpekontakten. Då fick man ringa dit och säga om jag vill ha hjälp med det här. Så kom några från kyrkan och hjälpte dem. Det kunde vara att köra iväg sopor eller flytta grejer och så vidare. Jag kom ju och var med den här dagen då någon skulle ha hjälp att flytta ett piano. Så det var väldigt härligt att få bära det ner för trapporna. Så ja, men och sen får man säga Gud välsigna dig och bara visa kärlek på ett sånt sätt. Och den här staden, den här kommunen, de är så tacksamma för den här församlingen. Så de frågar, kan ni ta över det här sociala arbetet? Ni gör det så bra. Kan ni göra det här också? Så de får som bedriva det sociala arbetet i stan. Det är så häftigt att få höra. Och det centrala i det här, det var att det var en liten grupp i den här församlingen. Några årtionden tillbaks. Som sa, det går inte så bra. Det går inte så bra för oss. Vad ska vi göra? Ja, man kan ju börja fundera på olika grejer på hur man ska göra. Men de samlades och bad. Och så fortsatte de att be. Och fortsatte att be. Och fortsatte att be. Och nu när allt det här har hänt, tror ni de slutar be? Nej, de säger pulsen är allt vad de gör i den här församlingen. Det är deras bön. Deras bönemöten. Okej, vi tar nästa slide. Ja, vad är det här för ställe då? Det är från Toronto. Toronto säger vi ju på svenska. Men Toronto säger de på kanadensiska. Där hade jag möjligheten att åka. 2012 var jag där. Men det här i Toronto, det började med en grupp människor som sedan startade en församling. Och den här församlingen bara hungrade så mycket efter Gud. De samlades i bön och sökte Gud. Och 1994, något som är lite intressant där, det var att de var ungefär 120 personer som var samlade just då. Så kom Guds ande så starkt över dem och verkligen berörde. Och jag pratade med en som var med om det här och han sa det att ja, men man var ju bara kvar där. Man gick ju inte ut från kyrkan. Så efter några veckor så, ja, jag måste nog gå tillbaka till skolan. Så man bara, Gud kom så starkt. Och det var ingen som ville lämna. Fast de hade ju jobb de behövde gå till. Så efter ett tag så fick de ju börja göra det. Men den här församlingen, de började ha kvällsmöten då. Från 7 på kvällen. Och det pågick 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Kanske det slutade ibland. Men ofta höll det på till 4, 5 på morgonen. Och människor kom från hela världen. Så hungrig, så mycket längta efter Gud. Och behövde verkligen genombrott. Och det fick de när de kom hit. Så många människor världen över har åkt till Toronto för att få ett genombrott i sina liv. Så de hade de här kvällsmötena varje dag i 14 år. Sen sa Gud åt dem, nu ska ni ut och plantera församlingar runt om i världen. Och nu ska ni göra det. Och de uppskattade att mellan 3-5 miljoner har kommit och varit med på mötena. Så kan det också se ut när man söker Gud. Söker Herren. Ska vi se, hade vi något mer? Hade vi något mer där? Nej, jag tror inte vi hade något mer, va? Så varför visar jag de här bilderna? Jag skulle egentligen vilja fortsätta visa någon mer bild. Och vart skulle jag vilja visa den? Jag skulle vilja visa en bild på Göteborg. Det här visar jag inte bara för att ja, det är häftigt det hände där borta och det har hänt och det har pågått. Utan för att inspirera att vi kan komma tillsammans och be för vår stad. Vi kan få vara med och se en förvandling här. Om det kommer ta så att vi får massa sociala arbeten som i Norge. Om det kommer se ut som att vi får ha väckelsemöten här och bara vara med om jättemycket. Vi vet inte. Men Gud har en vilja, Gud har en plan. Med den här församlingen, med den här staden. Och jag känner så många i den här staden som är fast i droger, fast i alkohol. Jag träffar så många som är bundna i kriminalitet och allting annat. Och jag verkligen längtar att de ska få tag på Jesus också. Jag verkligen längtar efter det. Så kan vi be dig att låt ditt rike komma, Gud. Låt din vilja ske i Göteborg så som i himlen. Det kan vara väldigt spännande framöver. Men låt oss stå tillsammans och vara uthålliga i den bönen. Och nu ska jag välkomna en vän som många av er känner. Han heter Said. Och han ska fortsätta på det här ämnet med bön. Och han ska prata om någonting, vad du kallar det egentligen? Effektiv bön. Vad betyder det? Effektiv bön. Har ni hört talas om det någon gång? Ja, ni har det. Jag vet inte riktigt om jag har hört någon predikan om effektiv bön förut.
Inte jag heller.
Nej, men är du redo att ta över?
Jag är redo. Tack så mycket, Magnus.
Tack.
Ge Magnus en applåd. När jag var ny i kyrkan så var vi i Gamlestadstorget. Vi hade second hand och ganska direkt efter att jag hade döpt mig så fick jag vara med i en etiopisk hemgrupp. Och de bad ju flera timmar på deras när vi hade hemgrupp. Och jag visste inte riktigt vad var okej och inte okej när man bad. Så att alltså, vår husgruppsledare då tvingade oss. Alltså han tvingade, han bad, ni måste stå upp. Så vi stod upp allihopa, så det hade gått en timme och vi bara okej, eller jag sa bara okej, det är okej nu, det är klara med det här. Sen gick det 2 timmar och jag bara, nu började jag bli lite trött faktiskt. Och sen gick det 3 timmar och jag bara, alltså jag är helt slut nu liksom. Men sen så märkte jag en grej, så såg jag faktiskt en, många av oss känner honom, Efrem. Jag såg att han gick ner på knä liksom, han gjorde så du vet. Och så hade han händerna uppe så. Och jag kollade och jag sneglade här borta på henne bara. Så man kan gå ner på knä. Jag bara, nu kan jag be längre. Så jag gick ner på knäna och gjorde detsamma bara och hade händerna uppe bara. Det här vilade jag dock. Så jag var och vilade. Men sen så såg jag några andra som bara platt på magen bara. Så jag gjorde nästa grej bara, jaså du. Så jag gick ner platt på magen också. Och så låg jag så. Och sen så, jag hade inte tungeshållet då, så jag var så här bara, gud jag är trött. Så jag bara låg där, så det var, ja. Så är det när man ber ibland, att man är trött. Och, men sen så ser man att någon annan böjer knä och man bara, jaså. Men det är inte det vi ska prata om. Jag ska prata om effektiv bön, eller bön som åstadkommer någonting. Och det finns så mycket man kan ta upp i bön och så mycket man kan säga. Och, men jag ska läsa Jakob kapitel 5 ska jag läsa ifrån. Och vers 15-18, så jag bara går direkt på sak här. Och det står så här, trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. 16. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna och då regnade det inte över landet under 3 år och 6 månader. Och 18. Sedan bad han igen och då gav han himlen, och då gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jag måste byta ut vers 17 mot vers 17 i King James. För den är så mycket bättre. Och den får fram ett ord här som inte jag hittade i svenskan. Så King James på engelska. Elias was a man subject to like passions as we are. And he prayed, det här ordet, earnestly. Det ordet finns inte i den svenska texten. Så, och sen så fortsätter det då. Och ordet earnestly, alltså en direkt översättning hittar jag inte. Men enträgen är ett ord som jag kom fram till, som jag hittade när jag googlade. Men Jakob nämner 4 grejer här. Han nämner bön som är rotad i tro. Det läser du på vers 15. Bön i samband med goda relationer. Och bön av en livsstil, eller från en livsstil av rättfärdighet. Och så har du då bön som är enträgen. Och vi ska gå igenom dessa 4 punkter. Och som jag sa, i början när jag, i min frälsning så bara var det bara shabarabara, eller alla ord, man bara tack Gud. Och så var det bara bön. Men jag förstod inte vad betyder de här grejerna. Be i tro, vad var det? Jag tror de fortfarande är så här, bara vad betyder det? Men Jesus betonade vikten av att be i tro i Markus 11:24. Därför säger jag er, allt vad ni begär, när ni ber, tro att ni har fått det och ni ska få det. Och Jesus track på det hela tiden att vi ska be med tro. Och vi måste liksom bestämma oss för att ja, men jag tror på det här. Det här är vad jag vill göra, det här är vad jag vill be fram med. Och när vi gör det, då är det någonting som föds. För när jag börjar tala ut någonting och säga, ja, men jag tror på det här. Och är det i samband, om det går ihop med Guds vilja. Så då är det någonting som Gud kan vattna också. Så det här är någonting som är väldigt viktigt. Att med vårt sinne och med Guds ord, att utöva Guds tro. Så vi behöver tro på det vi talar ut. Vi behöver tro på det, vi behöver se det. Och vi måste förstå att det måste gå också ihop med Guds vision. Och det är väldigt viktigt. Och förstå det här också att det börjar i det lilla. Det börjar enkelt. Alltså, det kanske är en 2-minutersbön. Det kanske är bara, Gud, jag ska ge dig 1 timme i veckan för det här ämnet. Eller av det här. Så det börjar i det lilla. Och Jesus bekräftar också behovet av tro. Och det är också viktigt när den romerska befälhavaren hade en stor tro i Matteus 8:10. Han bekräftade din tro. de två blinda männen, han bekräftade deras tro. Det de trodde, han bekräftade det. Men sen har vi också i Markus 6, så kunde inte Jesus göra stora ting. Han kunde göra saker, men han kunde inte göra stora ting på grund av otro. Så att finns det otro, så blir det tyvärr att det kanske inte händer det som ska ske. Guds vilja kanske inte sker fullt ut på den platsen. Guds vilja sker, det tror jag, men kanske inte i det sättet som kanske var önskat. Så om jag ska sammanfatta bön i tro, så handlar det om att också förstå vilken auktoritet vi har och vem du är i Kristus. Så att när du ber, alltså i början när jag bad, så var det Gud, kan du komma och hjälpa mig? Typ. Gud, kan du göra någonting? Jag behöver det här. Typ. Och sen så gick det vidare, det utvecklades. Men nu är det liksom, Gud, hör din son när han ropar ut efter den här staden, efter det här eller någonting. Så när du ber ut, be ut som en son, be ut som en dotter, att Gud, hör ditt barn. Jag vill göra din vilja här på jorden, använd mig. Tala ut de här orden, inte bara jag vet här, men tala ut det. Säg det högt. Säg vem du är inför fadern, inför allihopa jag är. Väldigt viktigt. Och jag hoppas att ni kan utöva det också. Sen var det också bön i samband med goda relationer. Och här pratar ju Jakob om att bekänna våra synder till varandra. Och då säger han inte att vi ska, liksom, jag har gjort någonting jättestor grej här. Men han menar det vardagliga. Det enkla, liksom, igår så, jag kunde inte sluta kolla på henne. Bara säg det till din vän, bara, alltså, jag behöver hjälp här, så kan vi bara be tillsammans över det här. Eller så säger han bara, vet du vad, jag ville strypa den personen igår. Jag var bara så arg, jag vet inte varför, men jag var bara arg på den människan. Ja, men okej, låt oss be. Det är det enkla vardagliga relationen, gemenskapen. Och vad gör det? Magnus var inne lite på det. Att när vi ber så kommer vi samman. Vi bygger någonting. Vi kopplar samman till med varandra. Och det är också någonting som vi behöver förstå, att bönen tillsammans. Tänk dig att du är en gruskorn. En liten gruskorn. Och så ska jag kasta den på dig. Men tänk dig att vi har många gruskorn som kommer samtidigt och bara slår ner någonting. Ja, men då ger det effekt. Tillsammans så händer det grejer. Och relationerna när vi kommer samman, liksom, när jag har kommit samman i bön med andra människor, jag har upplevt en atmosfär av kärlek. Liksom att någon som profeterar ut någonting, någon som talar ut någonting. Magnus var inne i det här. Alltså, vi bygger någonting. Vi bygger, kroppen byggs upp tillsammans. Och jag vill verkligen uppmana vår församling, men också Göteborg, alltså alla församlingar i Göteborg, att vi måste komma samman oftare och be tillsammans. Och liksom bygga upp varandra som en familj. För en familj gör saker tillsammans, inte jag går in i mitt rum och låser in mig och sen så gör jag det jag vill göra. Nej, en familj går till vardagsrummet, sätter sig, nu pratar vi, nu gör vi det tillsammans. Så det är en viktig del att veta. Vi ber tillsammans, och det har räddat mig så många gånger att göra det tillsammans. Så att ja, du och Gud i din kammare, ja, alla dagar, gör det, snälla. Men Gud, familjen också, tillsammans, är också en del. Bön från en livsstil av rättfärdighet. Och Jag ska läsa innantill som jag har skrivit. Den rättfärdiga personen i denna passage är den troende som ställer sitt hjärta för att lyda Jesus när han försöker gå i gudomlig karaktär. Att ställa våra hjärtan och lyda är väldigt viktigt, även om vi saknar mognad eller faller i lydnad. Och här är det väl lätt att förstå liksom att även när vi faller, även när vi är när vi känner oss svaga, så ska vi fortsätta be. Vi ska inte sluta be bara för att vi känner oss svaga eller bara för att vi har fallit ner. Och jag fick höra det väldigt tidigt liksom, Said, vad händer när du faller ner? Jo, jag faller ner. Och det här är en väldigt bra position att börja be på när du är på dina knän. Det här är väldigt bra. Så när du är här och fallit ner, så tänk så, okej, nu är jag här. Det finns inget annat att göra än att börja be. Jo, så gör det. Så ge inte upp i bönen där. Och jag har inte träffat någon som har fallit kort. Alla har begått synd. Alla har gjort fel. Så det finns ingen perfekt människa förutom Jesus. Så låt inte fokuset hamna om, aj, kolla vad jag gjorde. Åh, vad det såg ut. Åh, det där var inte fint. Aj. Mm. Gud, förlåt för vad jag gjorde. Det var inte meningen, men det hände. Och jag vill inte ha kvar det här i mitt liv. Jag vill inte göra det här. Och jag ger det här till dig. Stanna inte. Tyck inte synd om dig själv. Sätt inte förstoringsglaset på din synd eller det du gjort fel. Utan bara, nej, jag överlämnar det här till dig, Fader. Och kom ihåg, det här är också någonting med relation att göra. Att när vi kommer in för varandra och säger liksom, okej, nu gjorde jag det här. Tillsammans så kan vi också hjälpa varandra att bygga upp varandra. Så att mycket fokus också på tillsammans gör vi det här. Men Herren svarar också på folk som försöker hålla buden. Och det är någonting som är väldigt intressant, att när du håller Guds ord, när du håller buden, så svarar han på böner. Så tänk på det. Så det finns ju det här att jag tror definitivt på bönesvar. Och när man ber och fastar så sker det saker. Men jag tror det går i samband med att hålla hans bud. Att be ut en grej och inte göra det. Det blir, för mig är det väldigt svårt att tänka så. Men det är väldigt viktigt att förstå att när du ber ut saker, lev ut också. Och vi har också nu bön då, som är enträgen eller uppriktig. Och det här är också en av de främsta vapnen vi har i bön. Att be uthålligt eller be en enträgen och uppriktigt. Och Elia var ju en man med en natur som vår, står det. Han var en natur som var. Och vad menas med en natur som oss eller vi? Jo, att han också var svag. Han var också en bruten människa. Men vad var det han gjorde när han bad? Vad hände? Jo, det började regna. Och det slutade regna. En människa, en person som du och jag. Kan du tänka dig det? Kan du tänka dig att du kan be så att det slutar regna? Och det är vad det handlar om. Men vad var det han gjorde? Han slutade inte be. Han fortsatte be. Han gav inte upp. Och det är det jag vill också trycka på. Ge inte upp i era böner. Sluta inte att be. Om det är om det går i samband med Guds hjärta, om det är verkligen Guds vilja, om det står i ordet att det här kan ske, det här ska hända, sluta inte be över det. Om det står liksom att vi ska gå ut och liksom folk ska bli frälsta, folk ska bli helade. Men sluta inte be om att folk ska bli frälsta. Sluta inte be att det ska ske helande. Fortsätt. Ge inte upp där. För Gud har lovat någonting och han håller sitt ord. Men nu måste vi enträget uppriktigt och bara säga, Gud, det här är vad jag vill se. Det här vill jag ska hända. Fortsätt be. Ge inte upp. Och som jag sa i början, när jag var trött så gick jag ner och la mig ner och bad. Oftast är det så att vi också Vi ber utifrån vår känslotillstånd. Och det är också någonting som vi behöver jobba med, är att inte be utifrån hur mår jag idag. Idag är jag glad, så nu ber jag extra länge. Idag är jag trött, vi kortar ner bönen med 15 minuter. Idag känner jag mig att jag vill vara för mig själv, så jag går inte till bönen, utan jag ber hemma lite. Nej, nej, ett stort nej på det. Det är tillit på Guds natur, att det är tillit på Jesu blod och tillit på korset och en förlitan i våra hjärtan att Gud vill frigöra hans närvaro genom oss. Och det är helt enkelt, det handlar inte om du och jag, det handlar inte om oss, det handlar om Jesus i oss, genom oss. Okej? Okay? Så inte liksom, vad jag kan göra, inte min gåva, utan det här är vad Jesus har gett mig. Det är hans gåva till mig och jag vill använda det för hans rike, för hans vägar, hans syfte. Och ni har hört det här, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för det. Det finns en liten låt, jag tror Christian lärde mig det väldigt tidigt. Be och du ska få, sök och du ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Så det lärde han mig väldigt tidigt. Och ärligt talat, så jag trodde faktiskt att okej, jag ska be en gång, jag ska söka en gång och jag ska bulta en gång. Så jag gick faktiskt in en dörr, jag bara billigt talat, jag gjorde det faktiskt, jag bultade på den där. Jag skulle se vad som hände, jag testade. Alltså det som var märkvärdigt var att det gick igenom, det var liksom det sjuka med det hela. Att jag bad över en grej, jag bad över tre grejer faktiskt. Och det var att jag skulle få en lägenhet, jag skulle få ett jobb och att jag skulle lite pengar också, för det var jag behövde. Och i samband med det här, alltså typ någon 2-3 veckor innan tror jag det var, så fick jag höra det här av Christian. Och så ber jag ut det här och sen så får jag alla tre grejer. Men jag bad inte en gång, utan jag bara, jag fortsätter be här. Och om du kollade grundtexterna så är det inte att du ska be en gång, utan du ska fortsätta be. Du ska fortsätta söka. Du ska fortsätta att bulta. Det är det korrekta ordet om du går till grundtexterna. Så sluta inte be. Sluta inte söka och sluta inte bulta. Och om du vill höja din röst, så höj din röst. Om du vill gå ner på knä, gå ner på knä. Men sluta inte att bulta och söka. Och ge inte upp i eran bön. Jag ska nog avsluta här med det sista här. Och jag tror lovsångarna kan komma upp faktiskt. Ni kan komma upp. Det är bön med självförtroende i Jesu blod som kvalificerar svaga människor som oss att vara kärl, som släpper ut faderns kraft och tar emot hans välsignelser. Vi går frimodigt in i Guds närvaro genom Jesu blod. Inte vad du och jag har gjort, utan genom Jesu blod. Vi ska inte krympa tillbaka på grund av skam eller skuld. Du är friköpt en gång för alla. Förstå det, ta till dig det. Du är inte den gamla människan längre. Du är en ny skapelse, en ny människa. För att han har gett sin egen rättfärdighet till oss som en fri gåva. Så det är ingenting du kan göra i det här, utan det enda du kan göra är, Gud, jag står här inför dig som jag är. Men jag vill inte heller stanna som jag är. Jag vill inte fortsätta vara kvar här, utan jag vill gå vidare och jag vill gå framåt. Jag ska bara avsluta med en bön. Och självklart så finns det mycket mer man kan gå in på bön. Och det här var bara fyra grejer som har hjälpt mig att förstå att det finns kraft i bön. Men vi måste också förstå vissa grejer om oss själva och förstå kraften i bön och vad det kan göra. Så att vi bara ber ut. Bara, Fader, tack för att du är här just nu. Tack för att du är här med din helige ande. Och jag ber, Fader, att det här som du har gett mig och som jag bara lägger fram här för mina bröder och systrar, att de kan ta till dig det, ta vara på det och gå med det, Fader. Så jag ber att du vill välsigna deras nya säsong i bön, Fader. Jag ber att du sår i varje hjärta med frö just nu, så de själva kan välja att vattna eller inte. Men jag ber, Fader, att du genom din heliga ande påminner dem att vattna genom ordet, genom bön, genom att söka ditt ansikte och ditt rike. Så bara tack för det här, Fader, och bara vi älskar dig, Fader. I Jesu namn vi ber. Amen. Thank you.